Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Ska jag ta med lite vin? Jag bara, alltså jag är nog inte en sån dag idag. Men så bara, när hon hällde upp, jag bara, jo kanske.
Vad fint.
Ready.
Perfect.
Ready to mingle, eller på så.
Ready to mingle.
Yes.
Men då kör vi en liten välkommen först kanske. Så hej och välkommen till veckans avsnitt av Må bra podcast med mig Linnea.
Och mig Isabel.
Tjena, och med mig Louise.
Vi har alltså med oss Louise idag. Det här är ju en podd där vi pratar om hälsa och ohälsa. Vi har gäster, vi pratar lite fritt och vi pratar lite mer vetenskapligt. Idag kommer vi gå in på ett ämne tillsammans med Louise som vi tycker är jättespännande. Jag tänker nästan att du ska få berätta om det. Men Louise kommer ju i dagarna släppa en bok.
Ja.
Ja, som jag är så peppad på att läsa.
Ja, vad kul. Jätteroligt.
Och det är lite temat på den här boken som vi ska beröra idag. Och försvinna ut lite som vanligt, tänker jag också.
Men, härligt.
Men jag tänker du ska få börja med att berätta vem du är och vad du gör.
Absolut. Skitkul att vara här, först och främst. Delar av min bok ingår ju just lite det ni pratar om med hälsa, och det var ju också så jag började skriva boken, alltså just att jag utgick från att jag hade läst psykologi och bara, varför beter vi oss som vi gör, varför mår vi som vi gör liksom. Och jag har kapitel i boken som kommer ut då i veckan som handlar väldigt mycket om kvinnohälsa och fokus på forskningen som har varit långt bak i tiden och våra könsroller och hur det har påverkat den både fysiska och mentala hälsa som vi har idag. Men också varför vi liksom kanske kategoriserar en del känslotillstånd eller sätt att vara till just kvinnor och män, även inom ett så vetenskapligt område som hälsa och läkarvård och medicin och teknik just där idag. Så. Ja, det är väl lite de kapitlerna vi kommer att gå in på idag, tänker jag.
Jag tycker det är så kul för att vi träffades ju första gången på midsommardagen, du och jag.
Ja.
Vår gemensamma kompis Hanne, hon sa liksom det innan, hon bara, jag tror att ni kommer klicka. Att ni kommer ha mycket att prata om. Och sen kändes det som att vi fastnade ganska snabbt i de här liksom ämnena.
Verkligen.
Och vi har ju inte haft med den här biten så himla mycket. Alltså vi har ju pratat lite liksom kvinnliga hormoner och liksom hormoncykeln och sånt i podden. Men vi har inte pratat mer det här. Alltså för det här är ju också vetenskap med mer psykologin. Har ju du mer liksom riktat in dig på. Även om det finns lite om det andra också. Och alltså jag nämnde innan, jag tycker det är så kul att det kommer mer och mer av de här bitarna. För att det känns som att vi är medvetna om våra liksom, de här stereotypa könsrollerna. Men kanske inte helt vad det gör med oss. Och att få ha med dig här och liksom gå in på det. Du som faktiskt har ägnat så lång tid åt att sätta in 4 år. Visar Louise lite fint här. Att sätta dig liksom in i det här. Och jag misstänker att det ändå finns så mycket kvar. Även för dig att liksom läsa in det på och lära
absolut.
Dig.
Absolut, alltså vilket är kul. Alltså jag blir fortfarande så här, kan kasta mig över böcker eller studier som kommer liksom i dagarna. Men det är också ett bra tecken att vi är på väg framåt i fortsatt i forskningen. Men grundprincipen är väl att just kvinnokroppen har inte riktigt prioriterats inom medicinen. Och det beror ju på att vi har haft ett, alltså det låter så vanligt att säga patriarkat liksom, men det har ju varit kvinnor har saknat en röst i det offentliga rummet, och det har gjort att inte vi har kunnat ta för oss när det kommer till viktiga politiska åtaganden, till att bli läkare, till att bli som ni kan bli idag, både du och Isabelle. Det är ju fantastiskt liksom. Och det är också, man tar ju det för givet idag, men det är få förunnat liksom. Alltså det är bara, ja. Så det lyfter jag. Men ja, det är väldigt kul. Shout out till Hanne.
Ja, shout out till Hanne. Hoppas att du lyssnar.
Tack för att du put us together. Nej, men vi fastnade där, och det var nog inte bara det är dimman liksom, nej. Utan det var...
Nej, men det var ju innan.
Det var innan dimman. Det var ost och kärk, och det var ett halvt glas in, och liksom, ja, det var jättetrevligt. Och jag började ju ganska tidigt, vilket jag har gjort senare också, ställa så här personliga frågor till dig om hur funkar det här inom läkarvård och allt sånt där. Så nyfiken, verkligen. Ja, boken har ju en grund i psykologistudier. Just för att jag utgick ifrån när jag började skriva, så var det inte meningen att jag skulle skriva om könsroller, kvinnor och män och liksom hur vi porträtteras och så, utan jag började med att utgå ifrån frågan bara så här, varför beter vi oss som vi gör? Så självklart så är det ju att man gräver lite där man står och det man är intresserad av, men jag var ju väldigt landade i att väldigt många svar kommer också ifrån att man kanske reproducerar någonting som har givits till en, liksom könsrollerna. Så att, ja, jag vet inte. Det landade i det helt enkelt. Så jag har ju otroligt mycket referenser då i boken, och det är det jag bygger det på. Kritiserar gamla studier. Också som ni antagligen vet, cherry picking of data. Alltså när man så här plockar ut data, gör ett stora headlines av det, typ så här, det här är de stora skillnaderna mellan kvinnor och män i deras hjärnor, och så skapar det liksom en bild hos den gemene personen att shit, då är det ju så här. Men sen debankas det kanske då, alltså man då trycker ner den, eller inte trycker ner, men vad ska man säga, man säger att den här studien höll inte 100%, utan ni plockade russinen ur kakan på den här studien. Men det får inte lika mycket stor effekt, och så lever sådana liksom idéer kvar. Så ja, det är lite sånt jag lyfter.
Det tycker jag är så spännande generellt sett när man pratar om så här, alltså vad det finns för stöd för olika saker och inte. Alltså man kan ju sitta och läsa jättemånga rapporter och studier, och den ena säger en sak, den andra säger en annan sak. Och beroende på hur du väljer att läsa det, och beroende på hur kritiskt du vill vara när du läser olika, så kommer du få helt olika bilder av saker och ting. Du kan ju läsa en studie som ser perfekt ut, och sen så tittar du och ser att allt som är alltså de som har sponsrat och liksom står för den här studien, det är företaget själva. Och har fått en massa bra resultat. Frågan är, kan du verkligen lita på det på samma sätt som...
Ja, men verkligen, är det peer reviewed, är det inte, är det vilka, nej, det, och även de bästa gör ju också typ, men misstag, och just att jag tror de har kommit in på, nu om man inte är så etablerad inom forskare, jag är inte etablerad inom forskare, men just att så här, man vet vilka studier som är bra och inte, det har först nu börjat komma så här mycket inom metaanalys, just inom psykologin. För självskattningstester och sånt där kan vara lite skeva. Men när man väl har satt ihop metaanalys, vilket innebär att man då sätter ihop flera studier och hur ska man förklara det, analyserar
sammanställer studier, kanske man kan säga, flera olika studier
som vill titta på samma sak, men liksom, så kan man dra typ ett medelvärde från de studierna. Exakt. På ett bra sätt, så att inte det blir så här extrema resultat åt ett håll eller ett annat, så kan man få mer så här
nyanserat liksom, vad får de tillsammans ut, alltså de kanske visar lite åt ytterligheterna åt ett varsitt håll, men egentligen kanske majoriteten av andra studier visar lite mitt emellan. Och att man kan belysa de bitarna, eller liksom
verkligen
det som finns i båda, eller det som båda kan påvisa liksom, det kanske är det som faktiskt kan bevisas med de här studierna.
Verkligen, ja, nej, och jag lyfter ju också såklart, alltså inom forskarvärlden och vetenskapen och inom medicinen. Alltså det har ju varit så skeva också narrativ från de som har varit i de högsta ledningarna. Det är liksom trickle down. Alltså så här, det tar sig ner i organisationerna. Hur man pratar om vetenskapen, hur man pratar om kvinnorna, hur man pratar om männen. Ja, nej, men bara Harvards professor 2005 sa ju i ett så här ökänt tal hur kvinnor är systematiskt sämre på matematik och teknik. Och 2005, ja, vad var vi, 11 år då, ungefär 10-11 år. Alltså det är inte så länge, alltså det tar tid att ändra ett narrativ, och det har, ja, det där var ju en, det var ju på en konferens med de topphjärnorna i USA liksom. Och det var ingen riktigt som sa ifrån då, men sen fick jag sparken. Så.
Det var någon som sa ifrån lite fint.
Ja, till slut.
för jag har tänkt på det typ när jag började plugga. Det var många av alltså, familjevänner och liksom, ja, men typ äldre släktingar som var lite så här, men gud, det är så här, ett, så coolt att du får lov att göra det här. Och två, typ så här, se till att få stå upp för dig, för att du kommer inte få det lika lätt. När jag började plugga så har jag ibland upplevt det omvända, att så här, för när det kommer till många äldre typ överläkare manliga, så känns det som att de typ ser på mig som att jag har fått kämpa så himla mycket mer än killarna i min grupp, för att de, när de pluggade så var det inte lika lätt. Så jag har nästan upplevt det ibland som en fördel, att de liksom ser det som att wow, du har tagit ut som kvinna, att jag får liksom,
du kom igenom nollsögat, så du måste vara extremt mycket bättre än vad alla andra liksom är. Känner du att det stämmer, eller att du bara liksom, nej.
Alltså absolut inte, men att jag, att det liksom har varit min fördel istället för min nackdel.
Ja, men intressant. Jag tror att det är en generationsfråga också.
Jag tror också.
Eftersom att de äldre männen antagligen hade det så på sin tid. Exakt. Liksom, och vet inte att nu har vi en mer jämställd liksom, sätt att liksom, ta oss an studierna eller ta oss an utbildningar och uppfostran och sånt. Och vi peppar tjejer också att plugga till läkare. Det är intressant.
Det är jätteintressant. Nej, men alltså, för dem har det nog, det har verkligen känts som att det för dem har varit liksom, ja, ett stort, en stor grej att jag som tjej har lyckats med det, så att jag har bara haft det till min fördel typ. Så att det är så här. Ja, det är väldigt intressant hur man ser på.
Men gud vad intressant. För när jag har tittat på en del, när det kommer mer till den akademiska, nu pratar vi att man ska upp och forska, man ska upp och göra professurer och sådär, då har många män valt, för 70% av alla professorer i Sverige är män. Och det är också så här, ja, man behöver ju inte gå in på könsfrågan egentligen, för nej, det handlar ju om meritokrati, med kompetens liksom. Det är det man är ute efter.
Men är det,
men verkligen, är det verkligen den mallen man går ut efter? Nej, det är inte riktigt det, utan till syn och sist är man ju bara människor, och i den världen, inte då inom läkare, vilket är ganska kul att höra just din point of view. Där är det ju väldigt mycket som man utgår från basic grejer. Alltså så här, vem vill jag ta mig an? Jo, men han, den eleven verkar ha ganska kul frågor, och honom kan jag ta en öl med, och det kommer bli bra samarbete över året. Jag blir mentor till honom. Det är ganska mycket till slut som man börjar resonera liksom, för man vill ha en härlig arbetsplats och ett härligt liv. Om man är tveksam till frågorna som de kvinnliga studenterna håller på med, då blir det ju, ja, då, och inte beredd att liksom gå utanför sin comfort zone, då blir det ju inte sen kvinnliga professorer. Många av de här kvinnorna, de går ju vidare sen och blir administrativa eller går in i näringslivet istället, har man sett i studier. Men det är ju spännande att höra just om läkar-point of view där. Det är ju bra. Eller så här, bra och bra. Jag tycker liksom det är ju lite skevt åt andra hållet. Det ska ju vara, ja, jag vet inte.
Nej, och jag så här, jag tänkte vi ska snart också gå in på själva din bok, för nu har vi. Ja, men alltså något jag faktiskt har tänkt på senaste tiden är också, för jag har så här, jag är inne i en sån här process, du vet, när man går in djupt i sig själv och beteenden och varför och allt sånt där. Och något jag har insett är att sen jag började plugga så har jag börjat axla en mer, den stereotypa manliga rollen på arbetsplatsen och i plugget, för att det har gynnat mig att ta den där, ja, men du vet, den där platsen som man kanske tänker att de stökiga killarna tog i grundskolan. Inte så att liksom jag har varit stökig, men just det här att ta den där platsen. För att det är ändå de som tar platsen som syns och hörs.
Jag ska vara lite jobbig och jag skiter i vad de tycker om mig.
Ja, men lite så. Mm. Och det har ju liksom, det har verkligen, jag tror att det har gynnat mig, och jag tror att det är det som har gjort att jag har upplevt att vara kvinna inom det här yrket på det sättet. Jag tror att många andra har upplevt det på helt annat sätt. Men det innebär också att jag nu har börjat inse att jag har också gått ifrån ganska många bitar i mig själv, för att jag har försökt axla en roll som inte är jag. Vilket har gett mig så mycket liksom så här, jobbmässigt. Men samtidigt är det inte jag.
Nej.
Alltså helt och hållet.
Det är ju, nej, för att ja, jag känner igen mig jättemycket det där. Verkligen. Jag känner ibland att jag har börjat välja. Antingen är jag tjejig. Ja. Eller så är jag grabbig och jag måste veta när jag är vilken. För beroende på hur jag är kommer jag bemötas på olika sätt. Liksom.
Exakt.
Och det är också problematiskt för att killar får inte lov att välja mellan det. Så de, om de är tjejiga, då blir de ju oftast... Alltså det ses ju... Att ha kvinnliga egenskaper är ganska mer... man ser ner på kvinnliga egenskaper mer än vad man gör på manliga. Speciellt när det kommer till karriär och arbetsliv. Mm. Så... i vissa fördelar är det med att använda de kvinnliga attributen. Mm. Men ibland måste man axla den här traditionella manliga rollen. Men det som är skevt, alltså för mig är det lite skevt. För att jag är både och. Jag är ibland grabbig. Jag är, eller grabbig är det inte, utan det är ju jag liksom. Men jag måste så här, jag vet om hur andra uppfattar det. Men för mig, jag och Louise egentligen hela tiden. Men jag behöver skrida över och vara extremt medveten om när jag är mer... på, eller vad man då skulle, nu kommer jag bli uppfattad som bitchy, om jag var kille så hade jag inte varit det, utan jag måste ta det hänsyn till det. Alternativt, nu kommer jag vara väldigt flickig, och då kommer de se mig på det viset. Alltså bara här om dagen så låste jag ut mig från min egen bil. Ja.
Underbart.
Ja, jättebra. Och sen så, då kom det ut några killar och skulle vara så macho och lösa det liksom. Och när de inte lyckades lösa det, och jag sen tog över igen liksom, och löste hela problemet. Mm. Alltså det här var att komma in med en fysisk nyckel. De bara, vad duktig du var då. Och så gick de oss. Jag bara, okej.
Du bara, jaha, det, så kände ni när jag lyckades med det här, om ni inte gjorde det.
Exakt. Nej, men det var, det är en problematik liksom. Ja,
det är verkligen det. Mm. Men okej, nu har vi lämnat din bok super mycket. Eller ändå inte.
Men alltså, absolut inte. Det är ju det här delar som jag också lyfter i min bok. Ja, verkligen.
Men nu ska vi se. Morgondagens könsroller, eller hur?
Stämmer.
Så jag kommer ihåg det.
Stämmer. Och sen har vi ju som facklig, det är ju en facklitterär bok. Men det är ju liksom mer personliga inslag. Och det är mer populärkultur och historia. Och jag försöker liksom, tänker att jag har läst studierna åt er. Och försökt vagga in dem i någon typ av mysigt, kul, sockervads liknande actionfyllt liksom rum där ni kan gå in och förstå studierna på ett bra sätt liksom, och försöka identifiera det. Det är så jag har gjort liksom. Men ja, så den heter ju Morgondagens könsroller, från vaggan till graven, hur ditt liv formas beroende på vulva eller penis. Men facklitterära böcker har oftast längre liksom
titlar
precis. Så den hette Viva Vagina från början, men jag ville ju inte att jag skulle exkludera killarna. Men sen ville jag ändå ha med könsord, för det sån är jag.
Men jag tänker att det kanske inte är helt fel att ha det. Jag tänker att det drar, alltså det drar ju ögonen till sig på ett sätt.
Absolut.
Och du vill ju ändå att folk ska se den och läsa den, tänker jag.
100%. Och jag skriver ju mycket om sex och könsroller också. Eller alltså kön generellt. Jag har ju kapitel om sex och porr och sånt där också. Så att,
Men hur kom du, för jag vet ju att du har liksom åsidosatt jobb och allt sånt där för att lägga 100% fokus på det här. Ja. Hur kom du liksom, ett, hur kom du på vad du liksom ville göra, och två, alltså hur vågade du? För det är en stor eloge till dig, för jag tänker att det är många som kanske har idéer om sånt här men inte vågar riktigt.
Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad det är för fel på mig. Men jag gick ju in med tanken att det inte skulle ta 4 år utan att det skulle kanske ta 2. Men jag insåg hur mycket research det behövdes och hur mycket jag behövde läsa på för att jag skulle kunna vara legitim när jag liksom kom ut med boken. Och sen även, vad ska man säga, det är väldigt, jag kan inte riktigt, jag slutför allt, alltså du säger vad du gör och du gör vad du säger liksom. Jag har ju den devisen, men sen samtidigt, jag kan inte komma ut med något halvdant liksom. Det funkar inte, det går inte enligt min devis, så... Ja, det blev som det blev, och det var ju lite läskigt, och många gånger tänkte jag, vad fan håller jag på med? Och så här, men jag bara, jag tror på det här, och mycket, alltså det som har hållit igång är ju verkligen de fynden man har gjort som jag kunnat placera in i boken, för jag själv har blivit så inspirerad, typ ibland låter väldigt så här, själv, jag vet inte, men icke ödmjukt, men jag själv har ju verkligen så här blivit inspirerad medan jag skrivit. Och bara wow, alltså de här insikterna är guld värda för mig, och jag själv hade velat få dem till och med när jag var yngre. Så det är ju det som har hållit liv i lågan helt enkelt. Jag har jobbat lite vid sidan av, men inte mycket, så det har ju varit liksom man har ju bara, hoppas man överlever den här månaden. Nej, det har jag inte. Men alltså, jag försöker liksom få prata med mamma och pappa och få läsa det på det viset då liksom, vid turen som jag har. Och, men man vet ju inte liksom, när man lägger ner så mycket tid och resurser, så är det ju också så här, vad fan kommer jag komma ut på andra sidan? Ingen aning. Jag hoppas det blir bra. Lita på din instinkt. Så det gäller bara att lita på sin insikt och köra 100%, 110% liksom. Och sen såklart, om jag hade börjat få mer negativ feedback tidigt, för jag var ändå noga med att så här, approacha vänner och bara så här, det här är min idé, det här är vad jag gör. Tror ni på det här? Var inte bara jag säger det nu, utan jag försökte hela tiden checka in och få feedback. Och så länge jag fortsatte liksom få det och att folk trodde på idén, min lektör, och sen när bokförlaget liksom tyckte det var bra, då tänkte jag, det här, då håller det liksom på något sätt. Så man tog det steg för steg liksom. Så, ja. Men tack.
Har du velat ge upp helt och hållet någon gång? Att du har stått där och bara, nu raderar jag allt och skiter i det här typ?
Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, det hade varit en jättebra liksom, rubrik om det var så. Vad fuck it all.
Attans.
Nej, men jag hade väl, alltså absolut, att jag har bara, fan, alltså jag har ju verkligen, nej men under tiden har jag ju sökt till finansjobb, jag behöver stabilitet. Eller typ sök till andra typer av behavioral design jobb eller sådär, som liksom så, för att bara, shit, jag står utanför arbetsmarknaden, så jag måste prova på hur fan jag kan liksom, hur kan jag, får man svära här?
Ja, det får man.
Hur jag liksom står mig mot andra. Men nej, ge upp 100%, det har jag inte varit inne på. Men jag har blivit jävligt irriterad ibland när jag har pratat med min mamma om bara, åh, du borde göra så här och så här. Jag bara, gör på mitt sätt.
Det har gått bra, tänker jag.
Jag tror det. Mm, det känns så, i alla fall.
Ja. Har du fått hålla i boken?
Inte än, den kommer i veckan. Det är lite försenat på grund av Ukraina och USA. Alltså, Ukraina levererar mest papper i hela Europa. Jag hade ingen aning om det.
Inte heller.
Så den ligger i Lettland nu, tror jag. Och där får de mesta pappersmassan från Ukraina. Så, och som vi vet, det är ju inte... Och där, så här, det är inte min bok som är mest prioriterad där, och jag förstår det fullständigt. Och sen har amerikanerna köpt upp typ varenda träd i hela Europa för att under corona, så de ville ha säkrat pappersmassan.
De ville veta att de,
men jag ser fram emot, snart håller jag den. Jag har också en spännande studie här.
Ja, vad är det?
Om flickor och pojkar. Ni kanske har hört om det, jag vet inte. Men det är just att en forskare försökte. Han är faktiskt kusin till Borat, vilket är lite spännande.
Oh.
Och vi kan komma till det. Men det är just den här hur man försökte typ så här stereotypisera flickor och pojkar från födseln och säga att pojkar är intresserade av bilar och liksom praktiska logistik och allt sånt där, medan flickor är intresserade av människor och relationer. Och då liksom, ja.
Är det så eller?
Nej. Eller ja, alltså det är ju verkligen en skala. Alltså så här, och absolut att man kan liksom röra kvinnorna lite mer åt ett visst håll och männen åt ett visst håll, men det är större skillnad inom grupperna än vad det är mellan grupperna. Och sen också är det ju att man liksom hela tiden reproducerar just den idén, skapar ju en tanke, alltså det skapar ju, det fortsätter ju göra en självuppfyllande profetia nästan hos kvinnorna och männen, att okej, men det är det här jag ska förhålla mig till liksom, och den här kategorin är min, och så ska vi skapa någon typ av yin och yang, och du är svart och jag är vit och tvärtom liksom. Och det blir problematiskt för att det förstärker möjligtvis en förenklad bild av biologin, så det blir liksom det är det som är problem. Ja, nej, men den här studien var ju verkligen att de gick ut stort liksom, och bara 2008 bara, det är här skillnaderna på kvinnorna och mäns hjärnor, och kolla hur de föds liksom. Problemet var att med studien var ju att den som hade gjort studien, även om han som ansvarade för den var liksom top notch forskare, så var hon som var assistent, hon hade inte riktigt koll på, hon var den som hade faktiskt utfört det, så hon hade gått till bebisarna och hållit upp så här, mobiler som man brukar ha framför, alltså inte fysiska mobiler, leksaksmobiler precis ovanför barnen och när de är nyfödda, och höll upp liksom ansikte eller liksom boll med någon ansiktsuttryck och en liksom bil eller typ en mer så här konstruktion framför barnen. Men hon visste vilket kön barnen hade hela tiden, så hon var ju såklart en bias mot hur, och det, ja, hon heter Elisabeth Spelke och han hette Simon Baron Cohen, men hon var ju, ja, så hon sa ju det efteråt liksom, jag visste ju exakt att det här var en pojke, så jag, vi ville ju liksom ha ett resultat där han valde den här praktiska grejen istället för ansiktet och vice versa, och de fick massa andra resultat, men en gång lyckades de då få en stor skillnad mellan bebisarna, och det var den de gick ut med, och det var det jag menade med share picking of data liksom, att så blev det headlines, och eftersom det också är problematiskt, då är ju han en renommerad forskare, säkert gjort bra studier tidigare, vilket han har gjort, men då kan ju han vila sitt liksom förtroende på just den här studien, och så släpper de den i Science och liksom alla de stora journalerna, eller the journals liksom, som med tidskrifterna för vetenskap och hälsa och medicin, och får väldigt mycket förtroende för det. Och sen så kom de efterhand och bara med svansen mellan benen och bara shit, vad fan hände här? Men det var ingen som skrev om det sen, för det var inte kul att skriva om, för det tycker inte tidningarna är roligt att skriva om. Det roliga är att visa två bilder på en hjärna där det lyser upp helt olika, och bara det här är flickorna och det här är pojkarna, och titta vad olika det är, för det säljer lös nummer liksom. Så ja, det är sådana studier som jag också lyfter i boken, som är väldigt så här. Ja, det blev liksom en lighting när jag, som, ja, som Isabel nämnde här tidigare också. Mm. Men det som snarare som den senaste har lyft är just att tänk hjärnan istället som att du har mosaikbrickor. 100 mosaikbrickor, och de är inte uppdelade 50-50 liksom, när du ska inreda ditt badrum eller aka din hjärna liksom, utan du kan sätta dem hur du vill, olika, de är rörliga under livet, de kan förändras, du själv har makt delvis att förändra dina mönster i hjärnan om du jobbar med det tillräckligt mycket. Du utsätter dig, går utanför din comfort zone och börjar tänka annorlunda, då kan du skapa nya typer av mönster. Men vi är ju ett stressat samhälle och man kan inte riktigt, alla hinner inte med det. Man, och det är ju att vara liksom metakognitiv, det vill säga att man tänker vad man tänker. Och det tar ju väldigt mycket energi att göra det. Men ja, så tänk mer på hjärnan med 100 olika mosaikbrickor som du kan röra runt. Och vissa tillhör mer vad du skulle kalla den traditionella kvinnliga sidan, och den andra mer traditionella manliga. Och så kan du liksom plocka och välja som en härlig godisbutik liksom, och välja vilka smaker du gillar, vilka som är du och vilka som inte är du. Utan att behöva karaktärisera dem liksom på ett specifikt sätt. Så.
Men det är ju så intressant, för det är ju verkligen så hjärnan, alltså så här, våra liksom signalvägar, de blir ju verkligen förstärkta desto mer vi använder dem, som du säger.
Det är motorvägar.
Ja, men precis, jag tänkte på en stig typ så här, i skogen, alltså desto mer du trampar på den där stigen, desto större kommer den bli, desto fler kommer ta den vägen. Så att om du liksom använder just de här tankebanorna så mycket du bara kan, alltså är medvetet, så kommer det vara de vägarna som du tar omedvetet sen också, för att de är liksom lättare att ta.
Och det, alltså en spontan tanke är ju verkligen typ när man har uppdelade, som man kanske mer har i Mellanöstern och sådär, men uppdelade flickor och pojkar i skolan, uppdelat hela tiden på gymmet, det har ju inte vi här i Sverige, men också om man går in på de mindre grejerna, när man har uppdelat liksom i, ja men ni killar kan vara där och ni tjejer kan vara där, så kan ni göra er grej liksom. Det skapar ju, om man gör det tidigt, från en tidig ålder, vi är som mest formativa när vi är, innan vi liksom fyllt 21 eller så. Hjärnan är så otrolig, det är som en svamp liksom, som suger åt sig allting. Då kommer du ju sätta de stigarna som senare blir landsvägar, som senare blir motorvägar, som senare liksom, ja, blir liksom de naturliga vägarna att ta. Och då känns det ju som att, ja men det här är ju jag. Jag älskar ju. Och bara, jag är ju född till att bara smeta på mig läppstift varenda dag liksom. Det är man ju inte. Och man är ju intresserad av det för att man är i en socialt sammanhang där man känner att fan, jag vill känna tillhörighet. Ja, gruppen är viktig för mig. Och det är ju en, liksom en överlevnadsinstinkt att förhålla sig till gruppen liksom. Så det är väldigt mycket mer mycket mer komplicerat än vad vi gör det idag, men jag förstår ju att man inte riktigt orkar alltid gå igenom det, men det är otroligt viktigt att tänka på, eftersom att när det kommer typ till mäns våld mot kvinnor och aggressivitet och testosteron och sådär, det är typ en lärande process för många män liksom. Att tidigt i omklädningsrummet börja snärta varandra med handdukarna och sen går man vidare och man pratar om tjejerna på ett visst sätt och hon är en hora, hon är inte en hora och liksom, det sätter sig liksom, och om man tränar till, bara vi såg här om, alltså vi såg verkligen igår eller i söndags var det ju en derbymatch eller vad det var, och John Guidetti som är så här känd, många ser upp till honom, han bara sa till en av sina medspelare som var på liksom, det andra laget, jag ska döda dig liksom. Och sen går han ut idag och säger jag ber om ursäkt, det är för jag är passionerad. Alltså det går inte riktigt att det, han har ju bevisligen värmt upp en viss typ av motorväg i sin hjärna hela sitt liv, och den här maskuliniteten som är kopplad till just den är ju farlig liksom. Så att det börjar tidigt, och det är vi inte födda till att liksom antingen säga att tjejer är horor eller att ha ångest över sin vikt hela sitt liv liksom. Så
för det är väldigt intressant, du nämnde det lite nu, du pratade lite om det innan, testosteron. Vill vi gå in lite på det? För det 100%. Tycker jag är så intressant.
Absolut. Alltså, och jag vill ju höra era liksom, ja, takes på det också. Mm. För ni har ju den medicinska bakgrunden liksom rakt av. Mm. Men ur psykologin och så det är ju en substans som liksom kommer väldigt tidigt in i livet. Men det jag vill säga som huvudrubrik är ju att, som jag sa tidigare, testosteron är inte manligt, det är mänskligt. Mm. Man glömmer av att det är väldigt viktigt för kvinnlig sexlust och sådär, att testosteronet fungerar. Och en obehaglig studie jag läste för inte så länge sedan var att mycket av produkterna vi använder i smink och i hudlotions och allting rubbar lite testosteronproduktionen hos kvinnorna. Mm. Sen vi kan ju gå igenom mer i peer review på just den, men det var fan en obehaglig slutsats i den. Alltså för att lyfta testosteron är skitviktigt för tjejer, så att hela tiden koppla det som att östrogen är kvinnligt och testosteron är manligt blir också så himla polariserande på något sätt, för att eftersom man kopplar testosteron till aggressivitet generellt, vilket inte är det är inte bara det innehåller liksom, utan det är så mycket mer. Det jag förstår är ju just i psykologin är ju att testosteron är kopplat till att du ska förhålla dig utöver sexlust och så. Mm. Du ska förhålla dig till din plats i gruppen. Mm. Och om ett visst beteende säger att det här är ditt sätt att ta stor plats i gruppen, så fortsätt med det här beteendet. Så om aggressivitet är ett sätt att ta över, då kommer testosteronet liksom triggas utöver det. Så när man tittar på eunucker och de som har kattat sina bollar när de har blivit gamla, om de var aggressiva när de var yngre för att de tränar sig, så fortsätter de vara det. Det har ingenting med penis eller liksom bollar eller någonting sånt att göra. Så att, ja. Men ja, det är mänskligt, det är inte manligt. Det är väl lite det jag kan börja med att säga. Och det är viktigt för muskelmassa, muskelstyrka, alla sådana grejer. Och ja.
Mm. Men för det jag tänkte på är att det känns ju som att när vi är yngre, och jag vet inte så här, nu har jag ju pluggat en massa där man lär sig om hormoner och cyklar och sånt där, men det är ju väldigt generellt, eller det känns ju väldigt generaliserat att man säger testosteron, eller män har testosteron, kvinnor har östrogen. Alltså generellt
även sett, på läkarlinjen.
Nej, utan utanför. Jag menar att så här, jag har ju liksom en annan bild. Exakt. Alltså jag har ju fått en annan bild, men det känns som att generellt sett både när vi är små, men jag tror att det är också i vuxen ålder om man inte har pluggat liksom de här bitarna, så känns det som att det är liksom så här, män har testosteron, punkt. Att man nämner inte att kvinnor har testosteron, man nämner inte att män har östrogen. Alltså det är liksom, det är antingen eller. Och så här, visst, det har ju absolut en viktig, alltså det leder ju liksom till utvecklingen av alltså yttre köns liksom, organ och liksom behåring och sånt där hos män, såklart. Det har liksom en viktig del under puberteten.
Absolut.
Men det är inte så här att män är, deras beteenden beror inte på testosteronet. Vi har också testosteron i oss. Vi har olika mängder testosteron. Det har män också.
Men det skiljer också på individ. Det är inte bara på kvinnor och män. Det är liksom vem du är som person. Vad du har för gener. Det är sociala faktorer. Det är så mycket annat som spelar in. Ja.
Och det är så lätt att skylla på. Bara, men de, alltså typ den här, liksom det klassiska exemplet typ så här, från när man är liten. Att så här, ja, men han är kille. Han typ är elak eller rör dig i håret för att han är kär i dig. Mm. Och att man liksom förklarar och försvarar alla de här lite mer aggressiva och våldsamma beteenden med att killar är just killar och har testosteron.
Mm.
Och det är ju...
Det är så felaktigt. Och att det är både hemskt för tjejerna, ja. Eftersom att det är lätt att ursäkta vissa beteenden. Men sen också, det är ju en...
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Det är missunnsamt för pojkarna också. För att de tar inte tag i vissa grejer och problem och beteenden som hade kunnat vara fördel för dem. Utan så här, men det är så. Det är så här det är. Och det är så här det är att vara. Jag pratar så med min kille nu också. Liksom, så här, att han bara, men gud. Eller jag försöker liksom, vi diskuterar ibland det här. Men gud, varför gör du så här? Eller varför jag gör så här? Och så här, men gud, jag har typ lärt mig det här. Jag vet inte. Och så skyller man på liksom, men det är så här det är att vara man. Eller det är så här det är att vara kvinna. Och så bara utforskar man det lite mer. Och bara, nej, det är inte riktigt, det stämmer inte riktigt. För det går, du har mer makt. Absolut att vi inte föds som tabula rasa. Det vill säga så här rena tavlor.
Nej.
Men jag gillar ändå idén om att... Och gilla är väl en underdrift, eftersom att jag är ganska övertygad om att det är mycket som går att påverka. Mm. Det krävs mycket resurser och tankar och jobb och så. Men det går att forma om, och det går att liksom lära sig nytt. Och ja, det är inte så uppdelat som man tror. Och man håller ju en fasad utåt, för man vill liksom vara en kvinna eller vara en man. Och det är väl jätteviktigt med identifikation. Vi vet ju vår könsidentitet ungefär när vi är 2 år.
Mm.
Så det är därför man kan se pojke. Om de känner att de är fel kropp, en pojke. Liksom, det är därför han kan redan i 3-4 års åldern gå runt i mammas klackar och sådana grejer. För att jag identifierar mig åt det här hållet istället. Liksom. Nej, vad lär ni er på läkarlinjen och sådär? Alltså, det är lite spännande och ändå höra hur perspektivet går.
Ja, alltså jag tänkte säga, för nu är det ju så himla länge sedan som jag pluggade de här bitarna. Och jag skulle väl snarare säga att det är typ vad jag har kollat upp efteråt. För vi pratar ju väldigt mycket om alltså hormoner såklart. Och alltså i reproduktionsdelen.
Liksom. Ja.
Hur ser kvinnans cykel ut? Hur varierar hormonerna? Och att kvinnor också har testosteron och att män har östrogen och liksom vart det produceras. Men jag tycker ändå att fokus väldigt mycket ligger på
det anatomiska snarare än det beteendemässiga.
Ja, exakt. Vilket väl kanske inte är så konstigt, för att det
såklart
är det som det ska gå ut på. Men ja, nu har jag ju längre tillbaka till de här kurserna, Isabella, än vad du har. Men jag upplever ändå att vi inte går in så mycket på det. Vi pratar ju en del om så här hormoner. Alltså vi pratar ju, jag kommer ihåg när vi läste... Jag kommer inte ihåg vilken kurs, men så här, vi har pratat en del om alltså hormoner, liksom hungerhormoner. Och liksom, vi pratar ju om mycket om alltså ämnesomsättningshormonerna, liksom sköldkörtelhormonerna. Vi pratar om liksom de vägarna som finns, alltså hypofys, hypotalamus och ut och vi... Alltså melatonin och allt sånt där. Men jag upplever inte att vi har gått in så mycket mer. Alltså när det kommer till kvinnliga hormoner så är det väldigt mycket fokus på liksom östrogen, progesteron, hur de varierar för
Genom tiderna och ja, just reproduktion. Fokus är på att du har en livmoder, inte att du är en kvinna.
Exakt typ. Så. Mm. Och jag tänker att så här, på ett sätt när vi pratar liksom de här könsrollerna och det stereotypa med testosteron och östrogen och liksom så här, det är klart att det finns en, alltså evolutionärt så är det klart att det finns någonting som är positivt med det också, för att vi behöver, alltså vi har våra grundläggande saker, mat, sömn liksom så här, och reproduktion. Det är något som driver oss. Och det är klart att om ett barn ska bli till så behövs en man och en kvinna.
Mm.
Så att någonstans så finns det väl liksom, någonstans så finns det kanske någonting som påverkar oss olika. För att vi behöver vara lite olika för att vi ska attraheras. Alltså så här, för att rent evolutionärt så vill ju liksom vad det är 100%. Som styr allting, att det är en man och en kvinna som
100%.
Är tillsammans liksom. Men vi med våra beteenden är ju de som sätter upp de här rollerna och försvarar alla beteenden egentligen liksom.
Problemet är ju att olikheterna, det är fina olikheter, men att man värderar olikheterna annorlunda och oftast kvinnorna lägre. Och det kommer ju ifrån att man har skapat ett system där män hyr in kvinnans livmoder eller reproduktion för mat, husrum och allting därtill. Liksom. Och jag kan bara först och främst liksom, myten om att kvinnor är liksom, vi samlar rötter och vi samlar nötter och hit och dit och killarna, de jagar. Ja. Alltså, i Finland, tjejerna var fucking badass, är det man har sett i liksom kvarlämningarna. De lämnade kvar sina barn i grottor, i liksom man använde alla typer av växtligheter för att skydda barnet. Sen stack man ut och jagade, hämtade tillbaka. Det var ett fynd som gjordes under 70-talet med i Sverige med en ett skelett, och man trodde hur länge som helst att det var en man för att det var begravt med ett spjut. Mm. Men så återgick man till graven och bara fan, det här, de här höfterna, alltså det här är childbearing hips liksom. Mm. Det går inte att en man har haft det här, men man hade bara antagit det för att det hade varit ett spjut. Så
Gud, vad spännande.
Ja, det är just att liksom de, och det i Egypten för 3000 år sedan, det var ett matriarkat liksom. Mm. Det är inte så att den här idén om att nej men gud, det är så farligt att bli gravid. Mm. Jag måste bli omhändertagen. Snälla någon, var det någon som tänkte på det? Nej, man bara låg för man hade sexuella drifter. Ja. Och det viktigaste var att reproducera sig. Mm. Den typen av din konstruktion i efterhand, att man har skapat den. För när man började bruka jorden då, så insåg männen, fan, vi måste kontrollera hennes sexualitet. Mm. För att om vi inte gör det så vet vi inte vilka som är våra barn. Då vet vi inte vilka som ska få ärva det vi har skapat och jorden. Liksom. Så att kedja fast henne nu framför spisen. Liksom. Mm. Det var det som var det viktiga. Så, ja.
Då har man koll på dem.
Ja, exakt, exakt. Så att den här, absolut att det är olikheter. Och det problemet är ju, men som jag har sagt tidigare, att man har velat skilja kvinnor och män åt när det passar dem. Så många gånger så har man skilt kvinnor och män åt. Ja, men ni hysterektomi till exempel, det vet ni ju. Det är ju när man tar bort livmodern. Ja. Och det kommer ju från ordet hysteria från början. Att ni kvinnor, ni är hysteriska på grund av att vad är det ni har som inte vi har? Ja, men ni har en livmoder. Mm. Så det är därför det heter hysterektomi idag. Liksom. Mm. Så man kopplar ju verkligen så här, att ditt känslotillstånd som kvinna är inte legitimt. Eller vi försöker liksom, som med häxbränningen också under 1600-talet. Absolut, det var män också som brändes, ska nämnas.
Men inte
i samma utsträckning och inte på samma premisser. Männen, det var de bråkiga männen som man ville bli av med. De kallade man också häxa. Men när kvinnor höll på med liksom då alternativ hälsa, det vill säga kvinnorna behövde hålla på med sin egen hälsa eftersom inte den som var liksom allmän i samhället kunde liksom implementeras på kvinnorna.
Nej.
Så kallade vi dem häxor istället. Liksom. Så, som jag skriver i boken, det är ironiskt att män i toppskiktet av samhället varit så noga med att skilja kvinnor och män åt historiskt, kulturellt, socialt och statusmässigt. Men sen när det väl kommer till de faktiska skillnaderna som vi pratade om tidigare, kön, de som är värda att ta vara på, de har man istället ignorerat, de anatomiska skillnaderna. När det är så här, här är någon som föder barn och här är någon som liksom går igenom de här grejerna och här är någon som sprutar sperma och har bollarna utanför kroppen för de behöver vara kylda för det är viktigt. Alltså du vet så här har vi olikheterna, det är de vi ska bevara, det är de vi ska ta vara på, det är de vi ska forska på. Då har plötsligt skillnaderna inte spelat någon typ av roll. Det är det som är så sjukt ironiskt. Om vi tittar tillbaka till Darwin och hur de, jag vet inte om ni har läst om aporna och hur man studerade schimpanser och bonobo och sådär.
Jag har läst lite, men jag vet inte om det var i utbildningen eller på annat håll.
Ja, nej men just alltså, de valde ju att studera schimpanserna för att liksom, de har ju lika mycket likhet i vår DNA-uppsättning som bonobo-aporna har. Men det har jag fan inte hört förrän något år sedan liksom. Nej. När jag började sätta mig in i det. Och det beror ju på, vad är skillnaden mellan schimpanser och bonoboapor? Hur är deras sociala grupper? Jo, schimpanser är patriarkat och bonoboapor är matriarkat. Mm-hmm. Och Darwin och gänget, som sen liksom, det de satte som en agenda, det fortsatte ju ner i forskning. Darwin har vi ju på 1800-talet ju. Och sen så kommer det vidare ner och sätter ju status och agendan för hur vidare forskning ska ske. Liksom. Så det är inte förrän på 70-80-talet som man faktiskt börjar studera bonoboaporna.
Vad sa du att de heter?
Bonoboaporna.
Ah, gud, jag har alltid tänkt att det är typ Borneo, men det är det inte då. Det är
nej, bonobo. Bonobo så heter de. Precis. Mm. Ja. Nej, men där är det väldigt fint. Så även om hamnarna har ett fysiskt övertag så har de ett enormt systerskap inom bonobos. Så för de skyddar ungarna och plockar all mat ihop och tänkte att de är alltid i grupp liksom. Tjejerna håller ihop och de bestämmer när männen får äta liksom. Och inte för att jag säger att matriarkat eller patriarkat är bra, utan jag är ju för jämställdhet liksom. Vi ska ju värna om varandra, jag vill ha ett partnerskap. Men det bara är så himla tydligt varför det lite har blivit som det har blivit idag i forskningen på medicinska områden också, för att man har sett kvinnan som en liten man istället för en egen individ och en egen med faktiskt skillnader som är värda att ta vara på och inte se ner på som man har gjort.
Nej, men det är ju så intressant tycker jag. Alltså många studier och många liksom sjukdomstillstånd och sånt. Vi vet ju idag att det är olika liksom symptom. Alltså om vi pratar om hjärtinfarkt till exempel.
Ja, jag har det här.
Alltså det är liksom, det är väldigt studerat. Och där är det väldigt mycket lättare att en man får rätt behandling tidigt. Yep. För att de presenterar de typiska symptomen. Men jag tänker, nu har du säkert bättre koll än vad jag har på det, men jag tänker att anledningen till att de är de typiska symptomen är väl för att det här är mestadels studerat på män.
Ja, tror jag. Och också typ, så här, det här låter löjligt, men typ det man ser på film. Ja. Alltså tänk dig att du oftast får en hjärtinfarkt när du är i ett socialt, allmänt, offentligt sammanhang. Och det och som person också är det lättare att identifiera. Så en av grejerna jag skriver i boken är också att ogifta kvinnor, de återhämtar sig också bättre efter hjärtinfarkt än gifta kvinnor. Mm-hmm. Vilket liksom, först och främst så får de ju bättre vård, männen. För det är lättare att identifiera. Det är den här vänsterarmen som strålar. Ja, medan hos kvinnorna har det en annan typ av trötthet. Och
illamående.
Exakt, och liksom, exakt. Exakt. Men det är en metaanalys, så det är liksom väldigt belagt, vilket de har liksom kombinerat en finsk studie med två stycken i USA. Så absolut, jag utgår ifrån det västerländska samhället ska ju sägas liksom, så för det är där vi har de bästa studierna. Men det beror på att kvinnor i en gift relation går tillbaka till den här typen av hemarbetet som ogifta kvinnor inte gör. Så när de går på kontroller i efterhand, så har de, alltså det finns en systematisk skillnad att inte de har återhämtat sig på samma sätt. För att till skillnad från män då, som ogifta män, de klarar sig inte så bra. Medan gifta män, de har en fru då hemma som, alltså det låter så klyschigt eller så, alltså, så stereotyp liksom. Men de har en fru hemma som tar hand om dem liksom.
Passar upp på dem.
Exakt. Och de kan sätta fötterna upp på sofflocket helt enkelt. Och så. Förhoppningsvis, alltså jag tror ju, alltså det här är ju, vilka får hjärtinfarkt? Jo, men man är ju oftast i den äldre åren. Och då pratar vi, de här studierna är gjorda med största sannolikhet. De är gjorda på människor som är födda 50-60-talet, 40-50-60-talet. Och de levde ju definitivt under en annan typ av tid. Alltså mina föräldrar är födda på 50-talet. Och Jag har ju verkligen, eller ja, jag har fått lära upp dem om vissa grejer när jag skrivit boken. Och det, vilket är underbart också dock, att de är så himla tillmötesgående och öppna. Och ja, så de har ju tagit till sig en del grejer som är väldigt roligt att se. Men jag ville bara typ så här också med en positive note. Jag tror vi är på väg åt ett annat håll förhoppningsvis. Men det är ju obehagligt när man läser den här typen av studier. Det måste ju vändas liksom. Vi vill ju inte föda in flickor i det här typet av samhället liksom.
Nej, men för jag vet också, nu har jag inte de, nu har jag liksom inga källor på det för att det var så himla länge sedan. Men jag kommer ihåg när vi pratade, vi hade någon föreläsning om just det här. Att med liksom vård och män och kvinnor, hur olika det kunde se ut. Och att man var mer benägen att liksom satsa på män när det kom till läkemedel. Att man gav dem dyrare, liksom nyare alltså läkemedel än vad man gjorde med kvinnor. Och nu som sagt, jag har ingen data på det för att det var så himla länge sedan. Men det finns ju sådana liksom stora skillnader som vi typ inte är medvetna om. Och jag tror att så himla mycket handlar bara om att vi måste vara medvetna om det. För att, alltså, det som du säger där, vi är liksom, det handlar om, vi är liksom de här mosaikbitarna, de här lerklumparna som formas.
Mm.
Men om vi inte vet om det, då kommer vi ju fortsätta att liksom, ja, men det
man får ju inspiration, man har förebilder och så hänger man på dem. Exakt. Det är ju liksom så vi fungerar också, så att nej, det gäller att ha den där, den typen av inställning. Nej, men när det kommer till vad heter det medlet så när man ska få erektion längre?
Tänker du på Viagra?
Jag tänker på Viagra. alltså det är ju en slump att man hittade det, för att det var ju egentligen, du kanske har bättre koll, men det,
nej,
var,
jag kom inte, jag fick hjärnsläpp nu, men är det, man skulle använda sig något annat. Till,
alltså ja, det var precis. Och så bara fan, här har vi något annat som kan
sälja.
Grejen att snoppen och klitoris har ju samma typ av nästan, ja, men de kommer från samma ursprung.
Så de är ju väldigt lika. Om man tittar på liksom, ja, alltså kvinnlig genitalia med, ja, liksom blygdläppar och klitoris. Ja. Alltså klitoris ser ju typ ut, nästan så att jag vill lägga upp någon bild på det här sen så folk kan titta. Men det är ju verkligen som en
mini. Alltså,
som en minipenis med bollar och svällkroppar liksom.
Jag visste inte att de hade bollar. Gud vad intressant.
Nej, men de har inte det. Nej, men liksom absolut. Formen när det
hallå, kan ni titta på en klitoris? Hallå,
de har bollar. Nej, men alltså så här, liksom själva formen, den ser verkligen liksom, alltså,
ja, men den är, de, ja, ja. Alltså, och den, alla är ju tjejer från början.
Exakt.
Och sen så utvecklas pojkarna till pojkar, men exakt, vi fortsätter på vår utsakade väg.
Men det är liksom så här, det är först när man ser en bild på det som man inser hur lika det är, alltså även anatomiskt liksom. Ja. Det är ju jättestora skillnader såklart. Vi har en vagina, alltså så här, det går
absolut,
in, det går
absolut.
Men från början.
Från, ja.
Alltså, det
så
är
spännande. Mm. Gud vad intressant.
Och tittar man liksom verkligen in på det så är det ju inte stora.
Det är inte stora skillnader. Nej, om man skulle förstora en klitoris liksom och en förminskad snopp liksom och så sätter de bredvid varandra.
Men alltså, har du sett bilder eller?
Nej, jag har inte sett bilder.
Jag ska ta fram.
Nej men gud.
Hur mycket ser inte du som en penis med bollar?
Men gud, jag har inte tänkt. Jag har inte tänkt på det.
Nej. Nu kollar vi alltså bilder på klitoris. Eller liksom egentligen hela...
Ja, alltså kolla, tittar nära på klitoris och hur det ser ut också inuti liksom. Ja. För man ser ju bara som med Titanic, toppen, the top of the iceberg.
Exakt, liksom. För det är ju bara den här lilla samlingen av jättemycket, alltså nervtrådar vi ser där. Men om man liksom tittar på...
Fan vad spännande. Det är en hel svällkropp ju.
Ja, alltså, exakt. Mm. Och så ser man, ja men det är liksom... Ja, det är väldigt spännande.
Nej, men jag har några grejer som jag bara skulle vilja nämna också som är skitviktiga, typ så. Mm. Nummer ett, män har en biologisk klocka. Och att jag tror det är väldigt viktigt att poängtera det, för att det pratas inte lika mycket om som den kvinnliga biologiska klockan som det hetsas om hela tiden. Mm. Alltså, så när män kommer över 45 års åldern ungefär så... det skapar större risk för kvinnan att få havandeskap, förgiftning, att få ja, men missbildningar på embryot eller liksom på fostret och sådana grejer. Så att, ja, det är en jätte... Och jag tror också om man går in på liksom relationer och med kvinnor och män och kärleksrelationer, heterosexuella relationer, så är det ju en jätteviktig sak att ta i beaktande. Att, ja, vi måste börja prata om mäns biologiska klocka också mycket, mycket mer. Självklart att vi har ju mycket mer så här en final deadline.
Yep.
Men nu finns det ju också infrysning av ägg och alla sådana grejer. Det kommer bara sjunka i pris framöver. Men alltså det, jag tror det, den medicinska grejen skapar en stress i det sociala livet. Och det är väldigt viktigt att, jag vet inte hur mycket ni har läst om det, men ja.
Det inte supermycket.
Nej, faktiskt. Men det skapar väldigt stora komplikationer för det framtida barnet, ju äldre mannen är. Och ja, den här grejen att jag är 25 och jag är, ja, du kan ju vara kär i en 75-åring om du vill. Men alltså om du vill ha barn och grejer med honom. Yeah, you're getting money maybe, but you're getting a risk as well. Alltså du, ja, den, så de äter ju sig in i alla områden, det är det jag vill säga. Sen vill jag säga till alla kvinnor, som ni också vet antagligen, men just mät ditt progesteron sen när du kommer in i klimakteriet. Jätteviktigt. Typ dag 19 eller 20 i cykeln. För det just de har gjort det i England, jag berättade om det tidigare innan vi började spela in, att de satsar väldigt mycket pengar i Storbritannien på klimakterieforskning, och för där ligger vi så mycket efter när det kommer till kvinnor, för vi går igenom typ en omvänd pubertets liksom, situation. Alltså så som min mamma säger, jag svettas ut puberteten.
Ja, men lite faktiskt, så det blir lite så.
Exakt. Och att ha koll på ditt progesteron, alltså du kan ju få depressioner i samband med det liksom. Så att vara noga med att mäta sitt progesteronvärde och hur man mår. Liksom, ja. Men jag tror läkarna har bra koll på det idag, men det är väldigt viktigt. Och sen också,
jag skulle säga nej faktiskt på den punkten ändå. Att vi inte har så bra koll på det.
Nej, du skulle säga det. Ja, det är inte, jag hade för mig ändå att,
jag tror att det var mer koll säkert nu.
Absolut, men det är ju relativt. Ju. Ja, vad spännande.
Sen så jobbar inte jag så mycket inom det. Eller så här, jag har ju mestadels svart på medicin och så. Så att jag ska inte tala för alla.
Nej, men jag också, vad jag baserar det på är att jag har hört det från fler områden än vad jag trodde. Men sen kan ju det vara väldigt lite i sig liksom. Men sen vill jag också säga bara att den nya regeringen har ju satsat väldigt mycket pengar på forskning inom endometrios nu, vilket är toppen. Det är någonting som skapar supermycket problem. Och jag vet inte, jag vill ställa den frågan till er också. Är det någonting liknande i form av typ endometrios eller de här sjukdomarna som kvinnor får? Det är svårt att ha sex, eller det är jobbigare att ha sex, alla sådana grejer. Har män samma typ av komplikationer inom sina områden liksom?
Nej, skulle jag säga. Jag kan inte komma på något liksom likvärdigt som endometrios hos män.
Nej.
Alltså jag menar sen så typ så här, om man pratar om de här ämnena, jag tror att män har ju också så många saker som på grund av de liksom könsroller som vi sätter i samhället, som inte beror på våra liksom genetiska skillnader utan på liksom det psykologiska, vad vi sätter.
Sociala liksom konstruktioner. Ja.
Alltså jag tror att män har ju, nu kan jag bara prata för mig själv som kvinna, men jag tror ju att män har så himla mycket nackdelar av det också.
Ja.
Att de måste se så himla macho och lalala. Medan det ibland kan finnas en annan förståelse för att du har menstruation så du har ont och är lite säng. Alltså, så här.
Jag skriver om manlighetsnormer i boken också.
Nej, men man kan väl säga att det är klart att det finns problem med något, exempelvis med trång förhud.
Vad säger hon nu?
Att män kan också ha problem som typ trång förhud och sånt.
Ja.
Min systers hund hade parafimosis igår. Alltså när förhuden fastnar bakom ollonet och det svullnar upp, så måste du liksom verkligen lägga tryck eller i värsta fall operera för att få tillbaka den. För att det blir liksom risk att det dör av vävnaden. Jag visste inte att hundar kan ha det, men nu har jag lärt mig att hundar
vet
kan ha det.
Vet man att killar kan få det också?
Ja, killar kan få det. Jag har tryckt tillbaka några stycken.
Du är så, herregud.
Man bara står där bara, jag bara
står
så att
man
du vet.
På deras snopp liksom?
Nej, alltså inte står på. Men alltså man står, jag ställer mig med fötterna bara. Nej, men alltså det man behöver göra om det liksom, så det du behöver göra, liksom, det svullnar upp så du behöver liksom pressa undan den där svullnaden. Så man ger en massa lokalbedövning typ silokinel och så tar man typ blöta kompressor och så står man och bara trycker alltså på där liksom, den här ringen där det verkligen har svullnat upp. Så står du och trycker på den tills svullnaden lägger sig så du får tillbaka förhuden över ollonet.
Men gud. Nej, men alltså,
det gör man på akuten ibland. Så då ska jag stå här och hålla på din penis. Nej, men
har du handskar eller vanliga?
Ja, nej, jag har handskar. Jag står inte utan handskar.
Men gud, så de åker in till akuten?
Ja, så alltså, de måste det, för att om de inte får tillbaka det så är det risk att liksom vävnaden dör.
Hur, och då är det lite genetiskt att man har en för trång förhud och så råkar den hamna bak, eller hur?
Alltså kan vara, men det kan också bero på andra saker, typ om du har liksom en inflammation på ollonet för det är lite svullet.
Så är det svårt att få över tillbaka det. Jag förstår.
Jag vet att det finns lite lite podd, alltså alla våra ligg har något poddavsnitt med en av våra gamla föreläsare, Ralf Peker, när han pratade om det här med erektil dysfunktion, alltså svårigheten att få upp den. Och det är ju en sån sak som så här, det pratar vi inte så mycket om, utan där lägger vi det på mannen att
det är ditt fel.
Det är ditt fel att du inte får upp den, eller så lägger kvinnan det på sig själv, du tycker inte jag är sexig. Ja, men exakt. Och sen så bara, alltså om vi går ner till botten med det där.
Är det medicinskt? Det behöver inte ligga liksom så här att du är ful eller du är dålig på att få upp din snopp. Liksom.
Men alltså det är så mycket psykologiskt. Som, alltså egentligen så ska ju det där, egentligen så har man ju typ erektion. Alltså det är därför man kan få det liksom när du vaknar. För att egentligen så är du typ programmerad att ha erektion hela tiden. Och att det är snarare system för att trycka ner det liksom.
Oh,
och att det du då, men att det blir så mycket psykologisk stress i de här sammanhangen. Som gör att det kan vara jättesvårt att få upp den. Liksom, och det ger den där stressen i att du måste få upp den som gör att du inte får upp den. Sen så finns det ju såklart liksom faktorer när du blir äldre, du har sämre kärl, du har liksom, alltså som så. Men det är ju jättemycket bara att de psykologiska faktorerna, och det pratar vi inte om till exempel. Alltså där lägger vi det på mannen.
Exakt, och det att lägga det på mannen är helt, som Isabelle säger också, jag lyfter inte just specifikt penisproblemet, men jag lyfter att det har inte varit lika okej för män att söka sig till psykiatrin eller söka sig till en psykolog, eller just bara, vi kvinnor har en väldigt stor fördel i att vi, det är väldigt okej för oss att bara, men vi sätter oss och tar en kaffe eller ett glas vin eller vad som helst och snackar och bara snackar om livet. Och bara pratar känslor, typ av sådana grejer, och den typen av, alltså självklart så utgår jag från egna erfarenheter, men jag läst några studier som är liksom, det är självskattningstester såklart, så det är, man kan ju vara lite kritisk mot dem, men de har varit från olika håll och olika kulturer, så jag tycker ändå att det ger en viss typ av tyngd, och där har männen sagt att jag vill typ lyfta de här grejerna, men jag kan inte, och här kommer vi in på relationsproblematiken, just att som tjej ibland behöver man typ vara psykolog åt sin kille eller åt sin pappa eller lite sådana grejer. Och, nej. Men det har ökat att pojkarna och männen känner ett större okej och de kan söka sig lite mer till psykiatrin. För nu går ju snacket mycket, och det är ju, stämmer ju lite delvis att kvinnor har lättare till depression. Eller de depressiva liksom. Men vi, för antagligen att vi har just en större variation i vårt hormonsystem och de stimulansnivån eller de signalsystemen som påverkar oss. Men det är väldigt många män som också mår väldigt dåligt och inte vågar söka sig till hjälpen, för att det är inte okej om du är kille. Och, men de har börjat se en förändring idag, och det tycker jag är toppen. Och jag skriver om det i boken också, att så här, manlighetsnormerna, vad som kan hjälpa dem att ta sig ur, alltså, och det hjälper inte bara killarna, det hjälper tjejerna också, både på arbetsplatsen, i föräldraskapet, i kärleksrelationer och allt sånt där, för då är det lättare att skapa ett partnerskap. Alltså kommunikation, det är typ en av de grejerna jag sa till min, när jag träffade min kille som är med idag, den första jag sa var så här, kommunikation är så otroligt viktigt för mig. Och vi kanske vill intala oss själva att killar är dåliga på kommunikation. Men nej, återigen till motorvägarna. Får man inte träna på någonting, så vad är vi att säga att ni är dåliga på det om inte ni får öva på det, om inte ni uppmuntras till att kommunicera, att vara varma, att vara fokus på relationer också.
Exakt.
Det behövs liksom lite mer skrida över gränserna på det området. Så, nej. Killarna har också det tufft. Och det är lite det jag vill lyfta med i boken också. Att det är inte svart och vitt. Det är inte vi som är tryckta för vi är tjejer. Absolut, vi har större problem som vi sa tidigare. Det drabbar hjärtinfarkt liksom. Och det är långvarig smärta. Och förlossningsvården idag behöver liksom, framförallt Sverige, behöver väldigt mycket resurser och hjälp. Och det är ju för en helt annat poddavsnitt som vi kan prata om sen.
Jag bara verkar prata i timmar.
Ja, exakt. Men pojkarna behöver också viss typ av stöd. Det, liksom, det går inte att skapa ett partnerskap om man inte har en överskrivande empati. Liksom. Så, det är mitt mål.
Nej, men jag tycker bara det är så intressant just på det här området om liksom att prata om psykisk hälsa och sådär. För att jag pratade med en tjej, jag tror, med min rättning, så var hon från Gambia. Och hon pratade om just det, att så här, Och bara för att belysa hur mycket det handlar om samhället och kulturella saker och hur vi liksom det vi lär oss genom livet och inte våra liksom biologiska skillnader. För hon var så här, hon bara, det här är inte något man pratar om. Och jag vet också när jag har träffat folk på akuten från andra länder, andra kulturer, när man ska lyfta de här frågorna och kring liksom, hur ser du på ditt liv, alltså självmordstankar och sådär. Det pratas inte om det. Och där är det liksom inte tjejer eller killar, utan där är det hela liksom, är, alla. Det är ingen som pratar om det.
Våt filt på allting.
Exakt. Och det tycker jag är så intressant bara, så att det handlar ju.
Ja, det är inte så här, nej men ni är tjejer så att ni kommer per automatik bara liksom blomma ut och prata om relationer och värma upp, utan läggs en blöt filt på allting, då finns den kvar där. Och speciellt, nej men återigen, det är de äldre som sätter tonen i samhället liksom. Ja. Så om de om man ser Sex and the City och de sitter där och pratar om sådana relationsproblem, då är det okej. Vi behöver också att entourage-gänget gör det. Ni vet serien på HBO.
Yes. Ja.
Det här är inte public service. Jag får nämna sådana grejer.
Det får nämna sånt. Helt okej. Vi har inga filter med sånt här. Helt okej.
Ja, det är bra. Ni inte betalar av skatten.
Nej, det är vi inte.
Nej, men det är bra.
Vi brukar ju be den som har som gäst ge sina bästa, eller tre liksom bästa må bra tips.
Oj, det här kommer. Ja.
Nej, men jag tänkte att i ditt fall så skulle jag vilja att du ger dina tre key points av saker du vill. Nu vet jag att du har lyft lite av det på slutet sen när du bara, det här vill jag att du ska med dig. Men kort sammanfattat, typ en, två meningar. Tre huvudsaker som du vill att man ska ha med sig när man har läst boken, eller att du vill att alla ska ha med sig oavsett om de läst boken eller inte.
Ja. Nej men spännande, bra.
Du får lite betänketid.
Ja, nej men skit. Jag bara, nej men jag tror så jag kommer ha mest lite fokus på kvinnor och lite fokus på män, men det en del tjejer kan ha med sig är att stresstålighetsforskningen är bristfällig på kvinnor. Och den har gjorts på hanmöss framför honmöss. Så om du går in i väggen så är det inte ditt fel.
Bra.
Utan ja, så det är väl det. Och sen också.
Jag tänker att vi kan lägga ganska mycket på samhället oavsett om man är kvinna eller man.
Ja, nej men 100%. Men just det här. Det är väldigt spännande forskning just på fysionomin och att man har fokuserat på hanmöss är bara så här, okej, varför då? För det, det är en hel egen grej med emotionellt arbete i relationer och allt sånt där. Återigen till kanske både och, att bara inse att livmodern är inte till för att produceras eller användas av andra, den är inte din huvudsakliga vem du är som människa, utan du är inte din livmoder typ. Du kan bara chilla, gör vad du vill med den, get pregnant, don't try, don't, alltså whatever. Och sen skulle jag nog vilja lyfta, nej men det sista, en sista grej jag vill att ni ska ta med er är väl slutligen att bristen på forskning och studier som varit på kvinnokroppen har gjort att det lätt kan bli konspirationer och alltså konspirationsteorier kring icke-vetenskapliga påståenden och sådana grejer, och det gör ju att exempelvis mödomshinnan att den spricker vid första samlaget och sådana grejer är ju extremt skeva, och det är just bristen på forskning gör att man hittar på alternativ, man fyller hålen, sina kunskapsluckor fyller man i istället med idéer eller hittar på tankar eller typ så här, typ borde det vara så här. Ja, man killgissar helt enkelt.
utan att generalisera.
Ja, exakt. Och därmed behövs mer resurser och forskning för pojkarna skulle också. För de kommer kanske få flickor i framtiden och leva med kvinnor och sådär. Så ja, jag har sagt till min bror som är singel nu att han ska ha tamponger hemma, han ska ha binder hemma, han ska alla sådana grejer hemma. Alltså det gäller att liksom skapa ett partnerskap liksom, och ha förståelse för varandra. Och,
det kan jag säga, det hör jag. Jag har ju typ aldrig mens som har spiral. Men jag ser till att ha tamponger hemma. Ett tag hade jag typ inte det.
Nej.
Men så insåg jag bara, men gud vad många kompisar som kommer till mig.
Och bara, det. Har du? Ja.
Exakt, så nu har jag ju alltid tamponger hemma. Inte för att jag har öppnat det här paketet på typ 2 år. Men nej, de finns där.
De finns där. Om någon behöver det på en middag, klockan är 23:30, vi ska ut på klubb, fan min mänskap.
Exakt.
För återigen, jag säger ju, jag skämtar ju bara, fan vad dålig jag är på tjej. Jag bara, hoppsen, nu kom mensen.
Ja.
Och jag haft, vad har man haft i 15 år nästan? Nej, men alltså nästan.
Mm.
Ja, 10-15 år. Och bara,
jag
nej.
Jag var längre faktiskt. Ja.
Ja, 14 var jag.
Jag var 12. Men så jag har haft min 16 år. Fast jag har ju den typ inte nu. Men,
nej, ja. Ja, bra. Ja. Nej, ja, och preventivmedel är en helt annan. Det kan vi ta till annat.
Ta
men just brist på forskning och kunskapsluckor skapar konspirationer istället. Och därför måste vi satsa resurser på det.
Vi har pratat 1,5 timme och jag tror vi hade kunnat prata minst 1,5 timme till. Alltså. Mm. Men tack Louise.
Stort så tack kul för att jag fick vara med. Det var skitkul.
Så kul att ha med dig. Det är så spännande att bara
ja, och Isabella var jätteroligt att få höra det lilla av dig också. Du var magisk.
Jag tyckte det här var superspännande.
Vad kul.
Nej, men jag vill bara säga att det känns som att alltså, det känns som att det var så mycket vi inte ens gick in på av det du har med dina papper just nu. Men det är bara så här... Ja, men det är så bara intressant att lyfta och diskutera och bara...
Det jag ville ge, det som är poängen är ju att allting, det är som en dominoeffekt. Mm. Så här, hälsan påverkar arbetslivet, föräldraskapet påverkar skönhetsidealen för du får barn, hur ska du göra det? Och språket påverkar medicinen och ja... Så det är lite, allting hänger ihop på något sätt och det är det. Och medicin och teknik och hälsa och att må bra och inte må bra och hur det fungerar är ju en grundbult i allting.
Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.